Ja, vi är ju ett folk som är på väg. Precis som Israels folk var på väg genom öknen till löfteslandet, så är vi kristna på väg genom livet till det som Gud har lovat oss. Att alltid få vara hos Jesus, att få uppstå från de döda. Och Gud går med oss på vägen och han ger oss kraft att hålla oss på vägen. Och det är viktigt att vi inte viker av från vägen. Jag ska börja läsa från femte Mosebok, kapitel 28, vers 14. Vik inte av, vare sig till höger eller vänster, från något av alla de bud som jag idag ger er, så att du följer andra gudar och tjänar dem. Det här säger Mose till Israels folk innan de ska gå in i det förlovade landet. Och Herren lovar att välsigna folket om de följer hans bud. De hade blivit fria från slaveriet i Egypten och sen hade de vandrat runt i öknen i 40 år. Och Gud hade lovat dem ett land, ett löftesland, så de hade något att se fram emot. Och de hade ett mål med sin vandring. Och Gud gick med dem på vägen och han sörjde för deras behov. Även om det inte var något överflöd så hade Gud lovat att de skulle få det bättre när de kom fram. För landet skulle flyta av mjölk och honung. Så den här jobbiga vandringen i öknen, den var tidsbegränsad. Men trots att de visste det så var det många som tröttnade och tyckte att det blev ensidigt att bara äta manna. Och de såg på alla bekymmer. Och så började de längta tillbaka till Egypten och köttgrytorna. Trots att de hade varit slavar där. Gud ville att folket skulle gå på hans väg. Han ville lära dem att göra hans vilja. Att inte vika av till avgudarna som folken runt omkring dyrkade. Att vara trofasta mot honom så som han var trofast mot dem. Vad är en avgud för någonting? Ordet för avgud, det grekiska ordet, är idol. Och vi kanske använder det om en artist eller någon kändis som vi beundrar och ser upp till. Men från början användes det för olika gudabilder som man dyrkade som gudar. På den här tiden så dyrkade många folk Baal, som de trodde gav fruktbarhet, välgång, lycka och rikedom. En avgud kan man säga, det är någon eller något annat än Herren som man har sin trygghet i, sätter sitt hopp till och ger sin kärlek till. Och Gud ville ha den platsen i folkets hjärta. Han ville ha deras kärlek, han ville att de skulle hoppas på honom. Även fast det han hade lovat låg ju framför. De var ju inte framme än. Men gång på gång så tvivlade folket och de byggde bland annat en guldkalv när Mose dröjde för länge uppe på berget. Genom hela gamla testamentet kan vi läsa hur Israels folk uppmanas att gå på Herrens väg. På de rättfärdigas väg och inte på de ogudaktigas väg. Många ord i Saltaren handlar om det. Jag ska bara ta ett exempel, men det finns jättemånga ord. Psalm 128, vers 1, en vallfartssång. Säll är en var som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Profeterna kommer samma budskap. Håll på Herrens väg, vänd om till Herren. Profeten Elia, han utmanade till och med folket att välja mellan Herren och Baal. Och Herren visade att det var han som är Gud genom att låta eld falla ner ifrån himlen. Men så kommer Jesus och säger att han är vägen. Johannes 14, vers 5-6. Thomas sa det, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa det till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så Guds väg är alltså en person, Jesus Kristus. Att gå på Guds väg innebär att ha en relation med honom, att lära känna honom. I Johannes 10, vers 14-16 så står det, säger Jesus: jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde. Att känna herden och lyssna till hans röst. Att inte lyssna till främmande röster. Det kan hjälpa oss att hålla oss på Guds väg, att inte vika av, att vi känner Jesus. Och då kan vi också reagera när det kommer en främmande lära, precis som fåren inte lyssnar på någon okänd. Kristendomen är ingen lära om en massa levnadsregler, utan det handlar om en person. Paulus, han predikade ingen lära, utan han predikade Kristus. Första Korinthierbrevet 1:22-24. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Jesu ankomst hade ju blivit utlovad i Gamla testamentet. Så det är fortfarande samma väg. Det är ju Guds väg. Men det är ändå någonting helt nytt. För Jesus öppnar vägen för oss till Fadern så vi kan komma nära Fadern. Jesus säger ju att han har kommit för att uppfylla lagen och profeterna. Matteus 5:17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Det är Jesus som profeterna har talat om hela tiden. Det är genom honom vägen nu går. Och nu bjuds även hedna folken in som dyrkade avgudar. Så oavsett vilket folk man tillhör och vilka avgudar man än har dyrkat, så är man nu inbjuden att följa Jesus. Och genom Jesus kom nåden in som den enda vägen till Gud. Som den enda möjlighet att komma förbi lagen som står som ett hinder mellan oss människor och Gud. För människan kunde inte vika av till avgudarna och så bara komma tillbaka till Gud hur som helst. Och in i Guds närhet. Då satte Gud upp lagen som ett lås i dörren, kan man säga. Som är hans fullkomliga vilja. Och då fick vi inse att vi kan inte följa den. Men genom Jesus får vi nåd och vi får också Guds lag i våra hjärtan genom den helige ande. Så vi får kraft och hjälp att gå på Herrens väg. Paulus säger i Galaterbrevet 2:20: och nu lever icke mer jag utan Kristus lever i mig. Så tanken är inte att Herrens väg inte spelar någon roll längre nu när Jesus har kommit med nåden. När vi har blivit nya skapelser, nu lever Kristus i oss. Och vi kan bli av med en massa gammalt bråte som hör till vår gamla människa. Och vi kan söka hans rike och hans rättfärdighet. Och att det har första prioritet i våra liv. Gud vill ju fortfarande inte att vi viker av till avgudarna och ger dem vår kärlek. På vilket sätt viker vi av till avgudar idag? Ja, det är när vi lämnar vår relation med Jesus. Vi kanske inte har statyer idag som vi dyrkar. Men det kan finnas annat i vårt liv som vi har vår trygghet i, som vi ger vår kärlek, som vi hoppas på. Och då blir Jesus mer och mer som en främling som vi inte känner längre. Någon vi kan stoppa undan. Så frågan är, har Jesus första platsen i våra liv? Är det Kristus som lever i oss eller lever vi för olika avgudar? På Bibelns tid sa man om de som följde Jesus att de följde vägen. Paulus säger i Apostlagärningarna 24, vers 14. Men jag erkänner att jag följer vägen som de kallar för en sekt och att jag på det sättet tjänar våra fäders Gud samtidigt som jag tror på allt som lagen säger och allt som står skrivet hos profeterna. Paulus följer vägen, säger han, och han tjänar Gud på det sättet. Och det är likadant med var och en av oss, med församlingen. Vi är på väg. Men det kan vara ganska jobbigt för oss också. Precis som det var för Israels folk i öknen. För vägen är inte alltid så lätt. Jesus säger att den är smal. Och den stora massan flyter med på den breda vägen. Matteus 7:13-14. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Det kan kosta på att följa Jesus. Kanske behöver vi avstå från sånt som lockar oss bort ifrån vägen. Att försöka leva rättfärdigt i en ond värld, det kan vara svårt ibland. För det kan finnas ett stort motstånd mot Jesus, både från världen som inte känner honom, från vårt kött, vår gamla människa, och från andemakterna som är i uppror emot Gud. I boken Kristens resa av John Bunyan, där börjar en som heter Kristen, han börjar följa Guds väg efter att ha träffat en som heter Evangelist. Och han ger sig av från staden Undergång mot den himmelska staden. Och hans vandring blir inte alltid så lätt. Bland annat trampar han ner i misströstans träsk. Och han luras flera gånger att vika av ifrån vägen. Han träffar också på olika karaktärer på sin vandring. Ibland så träffar han någon som hjälper honom att hålla sig kvar på vägen. Till exempel hoppfull som talar hopp. Han träffar hjälp som sträcker ut en hjälpande hand. Och han träffar trofast. Och det är ju bra att vi kan hjälpa varandra att hålla oss kvar på vägen. Men han träffar också flera andra som vill få honom bort ifrån vägen. Han träffar ateist, han träffar klentro, han träffar munkristen, herr behålla sitt liv och herr penningkär bland annat. Han träffar också en karaktär som heter okunnig och han hade inte gått in genom den trånga porten på sin väg mot den himmelska staden. Han menade att det gick en vacker, grön, trevlig gata från hans stad rakt till den himmelska staden. Det var bara raka spåret utan några svårigheter. Och då blev kristen upprörd för han har hört att vägen till den himmelska staden alltid går genom den trånga porten. Okunnig, han var okunnig. Och det är viktigt att ha kunskap om Guds ord. Guds hela ord. För om vi har bibelkunskap då kan vi också reagera om någonting inte stämmer med den bild vi har får av Gud i Bibeln. Och vi kan se att de som följde vägen, de fick undervisning om Guds väg. Apostlagärningarna 18:24-26. Till Efesos kom en jude som hette Apollos. En bildad man som var född i Alexandria och mycket kunnig i skrifterna. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priskilla och Aquila hörde honom tog de sig an honom och förklarade Guds väg grundligare för honom. I Helge Åkessons översättning, som ligger väldigt nära den grekiska grundtexten, så står det så här att de uttalade för honom ännu noggrannare Guds väg. Guds väg är alltså någonting som vi behöver sätta oss in i noggrant. Vi behöver studera Guds ord. Vad vill Gud med våra liv? Vad innebär det att följa Jesus? Vad innebär frälsningen? Det är inte bara en inträdesbiljett till himlen. Det finns befrielse, det finns helande och det finns kraft till ett förvandlat liv. Kraft att gå på vägen. Tron är ju väldigt mycket en inställning till Gud. Apollos var en bildad man och han var kunnig i skrifterna. Han kunde ha sagt så här att nej, ni ska inte komma här och tala om för mig vad jag ska tro. Det räcker med Johannes dopet. Jag tror på mitt sätt, så får ni tro på erat. Men han längtade efter att få veta mer om vägen. Så tron är en hjärtats inställning till att vilja gå Guds väg. I trohet. Och när vi kommer till tro så lever vi inte längre som förut. Paulus säger i Efesiebrevet 2, vers 1-6. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i den på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Såna var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden är frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Vi drogs med strömmen, vi leddes av en andemakt, står det, och följde våra mänskliga begär. Men nu har vi blivit levande med Kristus och fått en ny livsinriktning. På Jesu tid fanns det de som kom till tro, men som inte lät det leda till någon konsekvens i deras liv. Johannes 12:42-43. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. De befann sig i en miljö där det inte var accepterat att tro på Jesus. Ungefär som man kan känna sig töntig idag i vissa miljöer när man säger att man tror på Jesus. Så de vek ner sig för fariseerna. De trodde att Jesus var Messias, men det fick ingen konsekvens i deras liv. En tro som gör oss rättfärdiga i Guds ögon, det leder till att vi börjar gå på hans väg, att vi låter Jesus vara Herre. Och vi kan frimodigt komma inför tronen med alla våra svagheter och misslyckanden när vi behöver hjälp och kraft. För Jesus ser till hjärtat och inte på hur väl vi lyckas. Så vi får komma gång på gång och be om kraft. Hebreerbrevet 4:14-16. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Kanske finns du här idag som har blivit trött av vägen, som känner att du inte orkar mer. Herren, han vill ge dig ny kraft. Han vill fylla dig med sin ande. Han vill ge dig vingfjädrar som örnen. Kanske finns du här som liksom står med en fot i varje läger och vacklar liksom mellan världen och Guds rike. Gud vill visa att det är han som är Herren. Att det är han som är den dyrbara pärlan som är värd allting som vi äger. Kanske finns du här som känner att jag har vikit av ifrån vägen. Jesus har inte längre första platsen i mitt liv. Och vi ska be om förnyelse idag. Att Jesus får första platsen i våra liv. Och det är inget man bestämmer sig för bara en gång i livet. Utan vi får gång på nytt välja att gå Herrens väg. När vi hamnar i olika valsituationer i livet. Så behöver du förnyelse i ditt liv, så öppna ditt hjärta där du står för den helige ande. Så ska vi be att Gud kommer med förnyelse ibland oss idag. Ja, Jesus, tack Herre att vi får gå på din väg. Tack att du vill ge oss kraft Herre att inte vika av ifrån vägen. Jag ber att du kommer med din helige ande just nu och rör vid var och en. Att du styrker den trötte Jesus. Att du kommer med kraft så att vi kan stå upp igen och fortsätta gå på din väg till den himmelska staden. I Jesu Kristi namn. Amen.